Det är sent på kvällen den 29 juli 2022 när polisen får larm om en brutal misshandel. På en mjölkgård i Smedsbyn, någon mil utanför Luleå, så har en man gått i oprovocerad attack mot sin pappa. Pappan är 77 år gammal och när han kommer in till sjukhuset är han svårt skadad. Han har fått skållhett vatten sprutat i ansiktet. Han har fått tänder utslagna och han kan inte se något. I angreppet så har sonen tryckt ut sin egen pappas ögon.
Ja, jag satt emot. Började slåss med honom. Alltså han låg över mig. Men jag kände då att, hur lång tid vet jag inte, men en halv minut, högst en minut, så kände jag att jag har ingen chans.
När polisen anländer till gården så inleds jakten på gärningsmannen. Efter en stund hittar man honom när han gömmer sig under en traktorvagn. Mannen som sätts i handklovar heter Martin Johansson. Han är 50 år gammal och är tidigare dömd för ett brutalt mord med en slaktmask. Nu har han slagit till igen. I många års tid har Martin Johansson befunnit sig i gränslandet mellan rättspsyk och fängelse. Han har bedömts för sjuk för att sitta i fängelse, men för frisk för att hållas inlåst av psykiatrin. Flera gånger så har hans familj varnat om hans tillstånd utan att myndigheterna har tagit dem på allvar. Även hans tidigare advokat Thomas Bodström säger att han har burit på en rädsla för att Martin skulle bli våldsam igen.
Ja, det kändes så tungt och det kändes också väldigt jobbigt därför att det var ju det här vi var rädda för skulle hända.
Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Med mig i studion idag har jag min Expressen-kollega Niklas Svensson. Välkommen tillbaka till Krimrummet.
Tackar, tackar.
Du, Niklas, har djupt dykt i det här fallet som vi ska prata om idag och du har intervjuat flera av nyckelpersonerna. En sak som stannar kvar hos mig när jag har tittat på det här fallet, det är känslan av att den här brutala misshandeln som sker förra året, allt det hade kunnat undvikas.
Precis så är det. Det här är en fasansfull historia. Och ett exempel på när samhället kapitalt misslyckas med att skydda människor som finns i omgivningen kring en farlig människa. Martin i det här fallet skulle ju ha tagits om hand för många, många år sedan, för ett par årtionden sedan. Då hade inte mordet på hans flickvän inträffat och framförallt inte den fasansfulla händelsen som du refererar till.
Ja, för det är ju mycket som har hänt här. Vi ska gå igenom allting stegvis. Den som står i centrum för det här avsnittet, det är då Martin Johansson, eller Martin Hensvold som han hette tidigare. Idag är han i 50-årsåldern, men för att förstå den här historien fullt ut så behöver vi backa bandet. Jag tänker att hans liv fram till 2006, vem är Martin Johansson då?
Martin Johansson är en orolig typ i skolan. Det går i och för sig hyfsat för honom på proven och han kommer oftast överens med sina lärare under grundskoletiden. Han har en del problem i de sociala kontakterna med sina klasskamrater och det därför värras när han kommer upp i gymnasieålder. Då funkar han inte alls. Hans pappa säger att han hamna på kant med sina gymnasiekamrater och det är nog en ganska bra beskrivning av vad som händer. Möjligen är det så att Martins föräldrar på grund av problemen med Martin i skolan fattar beslutet att köpa en gård. Man gör det 1998. Då är Martin 17 år gammal och går fortfarande i gymnasiet. Och något eller några år senare så börjar familjen på allvar märka problem med honom.
Och familjen, de går att bli mjölkbönder.
Ja, det är lite märkligt för att Martin kommer från en genomakademisk familj. Både mamma och pappa är välutbildade och har arbetat inom högskolan, kan man säga, båda två. Pappan, han har varit professor i matematiklärare vid Tekniska högskolan i Luleå, och han har en helt annan inriktning på hela sitt liv egentligen, fram tills dess att man bestämmer sig för att köpa den här gården. Pappan säger själv när jag träffar honom att han inte hade någon erfarenhet alls av hur man driver en bondgård när han köpte bondgården.
Så där slår familjen sig till ro då, ute på landet, någon mil utanför Luleå.
Mm. Och Martin börjar ju arbeta på gården. I princip all ledig tid spenderar han ju på gården med djuren som finns där.
Och tanken är att han så småningom ska gå i samma ledband.
Ja, pappans tanke är att de behåller gården fram tills dess att Martin kan ta över den. Så att han har en tydlig plan för Martin och för gården.
Men det som händer 2006 då i Martin Johanssons liv, det är då som han träffar Frida. Och de två blir ett par. Vem är hon?
Ja, Frida är en ung tjej då. Martin är 13 år äldre än henne. Fridas väninnor beskriver henne som en person som är väldigt snäll, omtänksam. Hon sätter alltid andra i främre rummet. Hon vill inte själv ta så stor plats. Hon träffar Martin, som är, tycker hon, en charmerande kille som uppvaktar henne med blommor och som bjuder henne på resor och hotellnätter. Och Frida har inte varit med om det tidigare, så att hon faller pladask för den här mannen som alltså är betydligt äldre än honom. Vännerna till Frida tycker att de är ett omaka par.
Och så som det här förhållandet ser ut så är det som alla förhållanden väldigt bra i början, och de får barn tillsammans, men sen så börjar det gå ut för det här.
Ja, det gör det. Alltså de får ju barn ganska snabbt. Redan året efter att de har träffats så kommer första barnet, och de får sen ytterligare ett barn. Problemen börjar märkas efter att de har fått det första barnet. Då börjar Frida tycka att hans personlighet förändras. Hon berättar för väninnorna att hon från och till är rädd för Martin. Och det är en upplevelse som hon delar med många andra. Bland annat de anställda på den här bondgården. Det är en ganska stor bondgård med mycket mjölkdjur. Och det finns grisar på gården, och det är många som jobbar där, och de upplever alla en rädsla från och till inför Martin. Och det gör också då Frida.
Han beskrivs som lite oberäknelig och aggressiv.
Ja, han kan bli väldigt, väldigt förbannad, och han är ju en ganska stor person till sin kroppsbyggnad, Martin. Han upplevs som en rätt stark och en person som man lätt blir rädd för när han brusar upp.
Och så småningom så går de skilda vägar, det här förhållandet tar slut, och det är inget problemfritt uppbrott.
Nej, det är det inte. Frida lämnar honom. Frida vill ha barnen själv, och det blir en process kring detta som ska avgöras i domstolar. Där hon begär ensam vårdnad om barnen. Från och till så bor ju barnen med Martin och Martins föräldrar på gården. Men Frida vill ha dem själv.
Och allt det här, det kulminerar den 26 augusti 2009. Det är den dagen som domen faller i vårdnadstvisten. Det hela slutar med att Frida vinner vårdnaden över barnen. Martin får umgängesrätt, men det räcker inte för honom. Och hela utfallet, eller domen, det här försätter honom i något sorts vredesmod. Samma eftermiddag, bara några timmar efter den här domen har kommit, så anlände Frida till mjölkgården för att hämta upp sin 2-årige son. Sonen har varit på besök hos farmor och farfar, och på plats på gården då, det är även Martin som bor där i anslutning till gården. Och när han får se Frida så går han till sin bil. Han hämtar en så kallad slaktmask. Det är en bultpistol som man använder för att avliva djur.
Mm. Stämmer, han har den i bilen och tvekar inte. Han går och hämtar den, nästan springer fram till Frida, sätter den här bultpistolen i nacken på henne och trycker av. Och Frida dör omedelbart.
Och detta sker inför ögonen på barnen.
Ja, åtminstone så finns de i huset. Exakt vem som ser vad när själva mordet inträffar, det är lite oklart. Men bara sekunder efteråt så ser i vart fall Martins pappa att Frida ligger död på marken utanför, och han rusar ut.
Du har ju intervjuat Martins pappa Eilif, och vi kan höra hur det lät när han pratade om den här delen.
Och så gick det kanske en halv minut, och Martin kommer in med barna så här och säger nu ska han aldrig mer behöva lämna dem till henne. Och då tittar jag ut genom köksfönstret och ser att hon ligger.
Hon ligger död på marken,
ja,
här,
ja,
utanför.
Ja, ja, med i köket är alltså Martins äldsta son som då är cirka 10 år. När jag tittat ut genom fönstret så har jag ju 2 impulser. Springa ut. Den andra är att ringa 112. Det gjorde jag och sa att det har skett något förskräckligt. Ni måste komma hit. Och så rusade jag ut och såg att hon var död. Och då satt jag där hos henne.
Hur var det att sitta där med Frida?
Ja, så man tänker ju många tankar. Det kändes som att jag inte ville lämna henne. Så jag satt där. Det dröjde säkert en kvart till och mer innan de kom.
Och Martin, han grips omgående för det här mordet, och det råder inga tvivel om att det är han som har gjort det. Det går han med på själv.
Mm, det gör han. Han erkänner i första förhöret.
Och det här rättsfallet som då naturligtvis följer den här mordutredningen och vidare mordrättegången, det ska inte handla om vem som har gjort vad, utan det ska istället handla om huruvida det här då skedde under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Och den som utses till Martin Johanssons advokat i det här mordfallet, det är den tidigare justitieministern Thomas Bodström. Vid den här tidpunkten så sitter han i riksdagen. Han är ordförande i riksdagens justitieutskott och sätter sig samtidigt i en mordutredning. Det var andra tider då.
Det kan man lugnt konstatera. Det är ju onekligen lite märkligt att en ledande politiker på det sättet då kan sätta sig och försvara en mördare.
Men så sker i alla fall, och Thomas Bodströms linje i det här rättsfallet, det är att Martin borde dömas till rättspsykiatrisk vård. Och vi kan höra på hur det lät när Thomas Bodström blev intervjuad av P4 Norrbotten i juni 2010.
Vi ska inte ha människor i fängelser som mår så dåligt psykiskt. Det kommer sannolikt i så fall att innebära att han kommer vara inlåst längre. Men det viktigaste är att han får den vård och att han inte riskerar att göra fler sådana här saker i framtiden.
Han fick 14 år i tingsrätten i fängelse alltså. Och du menar att han kan då få sitta på rättspsyk i hur många år då?
Han kan väl sitta där i praktiken hela livet, och då ska han inte komma ut om det är en absolut bedömning att det finns ingen risk då för fortsatt brottslighet.
Det har gått 13 år sedan den där intervjun i P4 Norrbotten. Nyligen så gjorde du, Niklas, en intervju med Thomas Bodström om hur han minns tillbaka på det här gamla mordfallet. Vi lyssnar på det.
Alla mål är unika, men det här stack ut på många sätt. Det var ju sån tragedi med bara förlorare överallt, och en alldeles för ung kvinna som dog brutalt. 2 små barn som förlorade sin mamma och i praktiken också sin pappa samtidigt faktiskt. Eftersom det var han som begick den här fruktansvärda gärningen då han dödade henne. Enligt min uppfattning helt klart under allvarlig psykisk störning.
Hur var ditt första möte med Martin?
Jag var försiktig, och det ska man vara när det är personer som kan ha varit psykiskt sjuka. Man pratar inte så mycket, man lyssnar mest, man försöker lyssna in. Man vill inte säga något som sticker ut, som provocerar, utan första mötena är, och det vet jag att det var också Martin, det var bara att lyssna, men han var lugn då och berättade vad som hade hänt, ganska detaljerat, utförligt faktiskt, men också ganska känslokallt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det blev både en och två rättegångar under våren och sommaren 2010 där Martin ställdes inför rätta för mordet på Frida. Hur gick de rättegångarna?
Ja, i tingsrätten, i Luleå tingsrätt, dömer man Martin till 14 års fängelse för mordet. Den domen överklagas och återigen så argumenterar Thomas Bodström, Martins advokat, för att han borde dömas till rättspsykiatrisk vård. Men hovrätten kommer fram till att Martin inte är tillräckligt sjuk för att dömas till sluten rättspsykiatrisk vård. Men man sänker ändå straffet för honom, alltså från 14 års fängelse till 12 års fängelse, och man gör det med motiveringen att Martin ändå är sjuk. Så att när man tittar på de här domarna i efterhand så blir man ju lite konfunderad och förstår inte riktigt hur domstolarna resonerade på den tiden.
Och 12 års fängelse för det här brutala mordet, det är ett straff som många reagerar på som tamt i sammanhanget. En av de personerna, det är åklagare Jonas Fjällström som ska komma och spela en viktig roll senare i den här historien. Du, Niklas, har intervjuat Jonas Fjällström och då sa han så här om straffet i mordrättegången.
Han sköt sin ex-flickvän i huvudet med en slaktmask framför de gemensamma barnen. Visserligen var det andra tider då, men att det endast gav honom 12 år, det är ju faktiskt, för en utomstående, helt obegripligt. Även med vad som gällde på den tiden så kan jag tycka att det var ganska uppenbart att det fanns två alternativ, rättspsykiatrisk vård eller livstidsfängelse, alltså fängelse på livstid.
Och med facit i hand så var det kanske uppenbart att han skulle ha haft rättspsykiatrisk vård.
Exakt.
Och det här med rättspsykiatrisk vård, det finns det fler som stämmer in i. Advokaten Thomas Bodström håller fast vid samma åsikt som han hade för 13 år sedan, att Martin Johansson borde ha dömts till rättspsykiatrisk vård. Bodström menar att det kan finnas en syn hos åklagare om att en misstänkt inte straffas tillräckligt hårt om rättspsykiatrisk vård döms ut.
Åklagaren var ju väldigt, väldigt mån om att skulle bli fängelse. Jag fick prata med åklagaren och sa så här, är det inte bättre? Det är ju till och med så att för Martin anhöriga, för alla, så är det väl ändå bättre att han får vård. Och då vet vi ju att när han släpps ut så är han frisk. Men tyvärr är det så att åklagare är rädda för att personer ska släppas ut tidigare, att de ska liksom bli friska, helt friska. Det är inte så vanligt som många tror. Men det är det som de är rädda för. Och då argumenterar de ofta för fängelse. Och det tycker jag är fel. Därför att jag tycker att man ska tänka på de konsekvenser som det här innebär. Inte en eventuell prestigevinst för att man tycker att fängelse är liksom lite hårdare, att man har vunnit och så vidare. Här handlade det om att ge den bästa påföljden utifrån Martin men också för hans omgivning.
Martin Johansson dömdes alltså till 12 års fängelse, men han hann inte avtjäna särskilt mycket av det där straffet innan kriminalvården förstod att situationen var ohållbar.
Nej, han hamnade ju på Riksanstalten Kumla för att få en placering någon annanstans. Men psykologerna som man träffar på Kumla konstaterar ganska omgående att Martin är ju alldeles för sjuk för att vara inom kriminalvården. Han kan inte vara kvar där. Så att kriminalvården fattar på eget initiativ beslut om att flytta Martin till rättspsykiatrin. Och då hamnar han på den rättspsykiatriska kliniken i Öjebyn utanför Piteå.
Vad är det för ställe?
Ja, jag har besökt det här stället. Det är en plats där man förvarar många svårt sjuka människor. De sitter instängda, inlåsta dygnet runt bakom höga murar och staket, övervakas med kameror och det är galler för fönstren.
Och det kan ju låta som fängelseliknande, men vården där är ju inte kriminalvård om man säger så, utan det är rätt psykiatrisk vård som bedrivs här.
Ja, men precis. Och Martin, han får ju vård under de här åren, men han blir inte så värst mycket bättre. Han mår dåligt under hela tiden som han sitter där i Öjebyn.
Vi kan lyssna på vad Martins pappa själv säger om sonens psykiska ohälsa.
Ungefär år 2000 blev han ju extremt sjuk i depression. Och när jag då säger depression, då tänker ju ni som inte har sett en riktig depression på att bli ledsen när någon nära anhörig dör eller när i samband med skilsmässa. Men det är inte depression i den här manodepressiva och psykotiska meningen. Martin fick en djup depression och det var fruktansvärt för hela familjen.
Mitt ex är försvunnet.
Den 15 maj 2018 ringer en man till SOS Alarm. Hans exfru Lena Westrum är försvunnen.
De har sprungit runt och letat här och telefonen är avstängd och han förstår ingenting.
Nu finns båda delarna av Krimstad om Gärstamordet att lyssna på i din poddspelare.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Och i och med att Martin flyttas från kriminalvården till rättspsykiatrin så blir straffet lite märkligt i den här historien. För det är så att på rättspsyk så sitter man vanligtvis till dess att man bedöms frisk nog att släppas ut. Men i det här fallet så är Martin Johansson dömd till 12 års fängelse, vilket i praktiken innebär 8 år som fängslad innan man blir villkorligt frigiven. Och den här praxisen, trots att han då har liksom flyttats till rättspsyk, så väljer man att följa strafflängden trots att alla varningslampor lyser rött.
Mm. Så är det. Den 28 augusti 2017 då har Martin avtjänat 8 år och släpps ut. Han får flytta hem igen till gården trots att föräldrarna omgående larmar om att vår son är ju fortfarande sjuk. Han kan inte bo här. Och på bara några månader så förvärras hans sjukdomstillstånd ordentligt. Och det slutar med att föräldrarna för årsskiftet kör Martin tillbaka till rättspsykiatrin. Föräldrarna är desperata och vill ha hjälp. Och då släpps Martin in på den rättspsykiatriska kliniken igen och får vara där under en tid.
Och där blir han återigen då intagen, han får rättspsykiatrisk vård, men sen kommer han tillbaka igen. Och vi fortsätter lyssna på vad hans pappa säger om det här.
Han kommer så hem då 26 augusti 2017. I september redan var det så illa så att han hade svårt att utföra saker. Och i oktober var det så illa att han var väl mest inne. Och i november var det så illa att Ulla och jag bestämde att vi måste köra tillbaka honom. Så vi ringde till rättspsykiatrin och sa att Martin är så sjuk så att vi måste köra tillbaka honom till er.
Chefsöverläkaren beslutar vid den här tiden att Martin är tillräckligt frisk för att släppas ut. Och han får därmed öppen vård, säger man. Och med det menar man att han släpps ut på villkoret att han tar sin medicin. Bland annat clozapin som är en medicin mot schizofreni. Och det gör Martin också under en tid. Han tar medicinerna, men så plötsligt så slutar han.
Martin bestämde sig för att han var frisk och inte ville ta clozapin. Och det var ju ett avgörande misstag från rättspsykiatrin. De kände till det.
De kände till att han struntade i att ta medicinen?
Ja. Och vi kände inte till det förrän senare. Men vintern 2020, första dagarna i mars, jag kommer så väl ihåg det. Jag var i Stockholm då. Då ringde min fru till mig och sa: Eilif, du måste komma. Nu har Martin blivit riktigt sjuk igen. Och då, så att från vinter 2020 kan man säga att han gick in i det här tillståndet av farlighet och dold aggressivitet, som vi som kände honom dock såg lätt.
Och den här aggressiva och oberäkneliga sidan, det är som att Martin beskrivs som en tickande bomb nästan av de som känner honom bäst.
Han är obehaglig, han uppträder på ett obehagligt sätt på gården och människor är livrädda för honom. Pappan berättar att på nätterna så låser han och hustrun dörren. Martin bor i ett hus 100 meter från huset där föräldrarna bor, men på samma gård. Men på nätterna låser de dörren för de är rädda för sonen. De vet inte vad han ska ta sig för om han kommer in i huset på natten när de ligger och sover.
Och det är en helt vanlig kväll, fredagen den 29 juli 2022, som den här tickande bomben då exploderar på mjölkgården utanför Luleå. Martin Johansson gör sig skyldig till ett nytt, oprovocerat och brutalt våldsdåd. Den här gången så är det inte hans sambo som våldet riktas mot, utan det riktas istället mot hans pappa. Hans pappa har precis tagit hand om kalvarna, är på väg in i mjölkrummet när han hör sin hund Olga skälla.
Då hörde jag hur Olga, min hund, skrek. Och då frågade, jag hade parkerat bilen precis här vid mjölkrummet. Jag frågade Martin, vad hände? Vad var det med Olga? Då sa han att han hade sparkat henne och stängt in henne i bilen. Jag inser nu att jag borde förstått att nu är det fara på färde. För att det var inte normalt att det... Men alltså, i sitt aggressiva, maniska tillstånd, då gör han sånt här.
Det är i det här skedet som Martin Johansson istället ger sig på sin pappa.
Och då kände jag hur jag fick kokat vatten på. Men då hade Martin tagit den här varmvattenslaget och spolat på ryggen på mig. Det gick bara en halv sekund så såg jag att Martin höll i slangen. Så det var han som stod och spolade het vatten på mig. Då rusade jag in i den här trånga lokalen för att komma undan varmvattnet. Jag förstod ju inte vad som skulle hända. Men Martin sprang efter mig. Slangen var kort. Så jag skulle tro efter 5 meter så var han i kapp med.
Det kokheta vattnet är brutalt våld i sig. Men det är i nästa steg som Martin Johanssons pappa på riktigt börjar frukta för sitt liv.
Han kom ifrån min ryggsida och han kastade sig över mig så att jag for i golvet och dunkade i mig huvud och annat. Och då insåg jag att han tänker döda mig. Ja, jag satt emot. Började slåss med honom. Alltså, han låg över mig. Men jag kände då att... hur lång tid vet jag inte, men... en halv minut, högst en minut, så kände jag att jag har ingen chans. Sen kände jag för övrigt att hans händer var inne i ögonen på mig. Men det var ju som en del av slagsmålet att han... och jag kände in i munnen och han tryckte ut något händer. Och jag uppfattar inte det som annat än en del av slagsmålet.
I förhör får Martin senare frågor om hur han upplever det här förloppet. Även om han är fåordig så lämnar han en redogörelse för vad som har hänt.
Låg du på honom?
Nej, jag kommer ihåg att jag grävde ögonen. Exakt hur vi låg, kommer inte
ihåg. Vad hände då när du grävde honom i ögonen?
Jag kan ju inte säga 100% säkert, men jag är ganska säker att jag minns att ett öga kanske flög ut. Men jag är inte säker, 100% säker, men mest roligt.
Varför just ögonen?
För att jag ville göra honom illa.
När Martins pappa förstår att han inte har någon chans så vidtar han en sista desperat åtgärd.
Men då tog jag beslutet att jag klarar inte det här. Jag låtsas vara död. Så då säckar jag ihop sådär. Låtsas vara död. Och då gick han iväg.
Martins pappa körs till sjukhus och han själv grips när han gömmer sig under en traktorvagn på gården. Pappan utsätts för väldigt grovt våld här. Vad är det han får för skador?
Ja, han förlorar några tänder. Han har rivmärken överallt. Men det viktigaste, han har förlorat synen. Det vet han initialt inte själv. Han tror att han fortfarande kan se, men att han bara har fått smällar på ögonen som gör att det är svart. När han hamnar på Luleå lasarett så förstår han ganska snabbt att läget är allvarligt, för de vill flyga honom med helikopter ner till universitetssjukhuset. Och det är först när han kommer till Umeå som han förstår att han har blivit av med synen. Han vet inte heller då att han har förlorat båda sina ögon, att de är borta.
Väldigt svårt att sätta sig in i den situationen. När man lyssnar på det utifrån att de här ögonen de saknas och att han har svårt att inse det. Det är så svårt att sätta sig in i den situationen.
Han säger ju själv att man tror att det ska göra så fruktansvärt ont när någon drar ut ögonen på en. Men han kände själv ingenting.
Adrenalinet var så starkt.
Precis. Det hände saker i kroppen, säger Martins pappa.
Du var ju och träffade och intervjuade pappan vid hans hem på mjölkgården ungefär ett år efter det här angreppet. Hur var den intervjun?
Ja, men det var en ganska svår intervju att göra. För det första, jag har aldrig tidigare gjort en längre intervju med någon som är blind. I det här fallet så är det dessutom en djupt personlig händelse, en traumatisk och svår händelse för Martins pappa att tala om. Ja, men det var en svår intervju att göra. Vi satt utanför gården och jag insåg ju när vi satt oss på bänken som stod uppställd utanför huset där Martins pappa bor, att vi satt 2 meter ifrån platsen där Martin mördade Frida mer än 10 år tidigare. Allting hade liksom hänt precis på den platsen där vi var, och pappan lever vidare mitt i allt det här. Bara att vara på platsen där Martin mördat sin flickvän och slitit ut ögonen på sin pappa var ju väldigt speciellt.
Och det är naturligtvis jättekänsligt för en person att prata om så här, men han ville ändå berätta.
Han ville berätta. Hans viktigaste poäng var ju just att sätta fingret på samhällets misslyckande när det gäller Martin. Att man på något sätt har sett mellan fingrarna i så många olika instanser. Att man inte har tagit hand om Martin på allvar. Att man inte har låtit honom sitta och få vård under alla dessa år som gått. Det var det han ville skulle komma fram, och det hoppas jag att det gjorde också.
Och en som för många år sedan ville att Martin skulle placeras inom rättspsykiatrin, det är advokat Thomas Bodström. Och när han många år senare då får höra om den här brutala misshandeln på pappan, så är det en nyhet som skakar om honom.
Jag blev väldigt, väldigt tagen av det och ledsen, därför att jag har nästan aldrig träffat en pappa som har ställt upp för sin son verkligen i alla lägen som Mats pappa har gjort. Det kändes så tungt, och det kändes också väldigt jobbigt, därför att det var ju det här vi var rädda för skulle hända.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar.
För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.
I slutet av 2022 så åtalas Martin för synnerligen grov misshandel för det våld som han har utövat mot sin pappa. Även den här gången så är det ingen tveksamhet kring vad det är som har hänt, utan det blir återigen en fråga om vilken påföljd som ska dömas ut.
Ja, Martin erkänner i första förhöret och det råder ju ingen som helst tvekan om att det är han som är gärningsmannen. Men den här gången vill verkligen Martin inte dömas till rättspsykiatrisk vård. Han förstår att det kan innebära att han aldrig kommer att släppas ut den här gången. Så att han argumenterar för fängelse. Han vill ha fängelse. Han vill ha ett tidsbestämt fängelsestraff.
Och det är i det här skedet, i det här rättsfallet, som Jonas Fjällström kommer in i bilden. Det är åklagaren som vi hörde tidigare i avsnittet. Vi kan lyssna på honom.
För han var ju väldigt förnärmad, eller snarare rädd skulle jag säga, för att dömas till rättspsykiatrisk vård. Ja, min bestämda uppfattning är att han var nog av uppfattning att får han rättspsykiatrisk vård så blir han aldrig utsläppt igen. Ett fängelsestraff, hur långt det än är, tar ju ändå slut, trivs nog. Medan en rättspsykiatrisk vård kan ju, och gör det ibland, pågå för evigt.
Det var aldrig någon tvekan hos dig om nej, att den här killen nej, måste på rättspsykiatrisk vård?
Ja. Nej. Till och med innan utlåtandet kom från läkarna så jag kunde inte tänka mig något annat. Att de skulle komma fram till något annat än att han var gravt psykiskt, led av en gravt psykisk störning. Och det ankom de ju fram till, för det var ju tämligen uppenbart för alla oss.
Och den här rättegången, Niklas, vad blir utfallet här?
Ja, han döms ju till sluten rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, och det innebär i praktiken att han kommer att sitta på den rättspsykiatriska kliniken fram tills dess att en läkare bedömer att han är frisk nog för att släppas ut.
Det är ju alltså samma åtgärd som man för många år sedan ville att han skulle dömas till.
Precis. Hade man, som Thomas Bodström argumenterade för redan 2009, dömt honom till sluten rättspsykiatrisk vård vid den tiden, så hade han kanske aldrig släppts ut, och då hade pappan haft kvar sin syn, sina ögon.
Alltid lätt att vara efterklok med facit i hand. Här är det alldeles uppenbart att det skulle ha gått till på det sättet.
Ja, men så är det ju naturligtvis. Men i det här fallet så är det så många genom åren som har varnat för Martin. För mig är det inte begripligt att han fick fängelse då 2010 när han hade mördat sin flickvän. Han borde redan då ha dömts till rättspsykiatrisk vård.
Och för Martins pappa så förändras hela livet den här dagen som han blir angripen på gården. Jag tänker att vi kan avsluta det här avsnittet med att lyssna på honom.
Ja, alltså det har ju varit en inre diskussion om det finns ett liv som är värt att leva kvar för mig. Och i Umeå på lördagen redan så bestämde jag mig för att det finns ett sånt liv. Och jag hade ju lättare de första dagarna att entydigt svara så till mig själv. Men det är klart att det har funnits upp- och nedgångar under den här tiden. Min glädje på gården var ju naturen, djuren, växtligheten och min intresse för övrigt som förstördes helt.
Och med de orden så sätter vi punkt för veckans avsnitt av Krimrummet. De här intervjuerna som vi har lyssnat på, de är hämtade från en tv-dokumentär som du har gjort, Niklas, som ligger uppe på Expressens sajt. Den heter Slaktmaskmördaren, som släpptes ut och finns att se för de som har Expressen Premium. Om du som lyssnar vill ha tillgång till alla våra artiklar och dokumentärer så har vi ett erbjudande till poddens lyssnare där du kan få 2 månader av Expressen Premium för bara 19 kronor. Och för att ta del av det erbjudandet så kan du surfa in på expressen.se/krimrummet. Tack Niklas för att du ville vara med i veckans avsnitt.
Tack så mycket.
Om du som lyssnar har frågor, synpunkter, nyhetstips är du som alltid välkommen att höra av dig till mig på kim.malmgren@expressen.se. Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.